Du lytter til P1.
Det är med bottenlös sorg som vi har tagit emot beskedet från polisen att ett tiotal personer har dödats och flera har skadats i en skolskjutning i Örebro. Det som bara inte får hända har nu hänt även i Sverige.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ja, här hörte vi statsminister Ulf Kristersson på SVT på tirsdag. Vem är gärningsmannen? Det var spørsmålet som gick genom hodet mitt efter att de grusomme meldingene om skoleskyting i Sverige kom på tirsdag. Som om det vill avgöra reaktionen. Vem ska omsorgen och sorgen gå till? Var ska sinne rättes denna gången? Vem är vi i färd med att bli? Och här sitter vi och jag tänker att vi kunde kanske ha startat sändningen med ett minut stillhet också för Sverige den uken.
Ja, det är ett väldigt dämpat Sverige just nu. Jag förstår din första reaktion där, vem är i gärningsmannen? Jag satt själv i en radiostudio i flera timmar så att jag missade det här när det hände. När jag kom ut därifrån då, så såg jag också alla nyhetsflashar. Min första tanke när jag såg att det var en skola så var det ändå, oj, det här är barn som är drabbade. Och sen kom ju naturligtvis tanken på vem är gärningsmannen. Det är ju alltid så många som vill äga ett sånt här massmord. Som vill ha sina fördomar om att det måste vara en islamist eller en högerextremist eller det ena och det andra. Så att det är så väldigt mycket som sätts igång igen.
Hassan?
Jo, alltså, ja, hvis man kikker statistiskt på det, ikke? Altså, den danske avis Berlingske har sammen med Vi Lærere, som er medlemsbladet for den svenske fagforening for skolelærer, gennemgået de skoleskyderier eller angreb, der har været siden 2020, og der har jo været 5, før det var der 7, ikke? Og der er ligesom en tydelig rød tråd, ikke? Det er en bestemt slags gerningsmand hver gang. En udsat, ung, primært etnisk, svensk mand, ikke? Som står bag skoleangrebene. Ikke? Tidligere mobbeoffre.
Det her er jo den største skoleskjutningen i svensk historie, er også den største massskjutningen i svensk historia. Jag tänker, vi har ju många finländska lyssnare och Finland är det land i Norden som har haft flest skolskjutningar. De hade ju 2 fruktansvärda 2008 har jag för mig och sen så en tidigare som ju man också skrev om i hela världen. Och det är ju samma sak i de fallen då, att ensamma unga män som inte finner sig någon plats känner sig illa behandlade på ett eller annat sätt.
Och gå till krig. Han virker till att ha skiftat till gröna militärklär inne på skolan.
Ja.
Och det är ju något fryktligt symbolisk i det.
Ja, det är det. Och det var också en skola som han själv gick på.
Utan att få en eneste karaktär.
Ja.
Okay.
Precis.
Ja. Ja, han har ju gått i krig mot den stat han føler har sviktet ham, ikke? Altså det er vel konklusionen.
Eller det kan man, det er jo vanskelig å vite. Det finns ju ingen skriftlig, det finns ikke noe manifest eller än så länge, det vet man vet väl inte.
Nej, vad vi tror att vi vet i alla fall, men det är som sagt spekulationer ännu, men vad vi tror att vi vet är att han var i konflikt med socialtjänsten som han inte tyckte. Gav honom de pengar han behövde ha och polisen är fortfarande förtegen. Vi ska ju säga att vi spelar in det här torsdag förmiddag, så att våra lyssnare förstår om vi pratar om saker som är överspelade sen. Men att det fanns socialtjänstpersonal på skolan så har jag i alla fall fått informationen till mig.
Ja. Jeg synes altså, nu refererede jeg fra Berlingske for et øjeblik siden, ikke? Berlingske har en Norden-korrespondent, ikke? Som ligesom beskæftiger sig meget med de nordiske lande, og han, altså, han er ligesom, har lavet sådan en gennemgang af, hvordan den svenske stat ligesom reagerer på det, der sker. Altså de forskellige ting, der sker. Ikke? Der er jo også, som vi kommer ind på senere, så er der jo foregået et drab også, ikke? På Salvan Momika, altså koranbrænderen, som han er kendt som. Ikke? Og Berlingske konkluderer blandt andet med udgangspunkt i statsminister Ulf Kristerssons svar på, om staten kan beskytte svenskerne, om borgerne kan være trygge i dagligdagen. Ikke? Så konkluderer man, nej, det kan man ikke. Staten har ikke kontrol over situationen i Sverige lige nu. Ikke? Mm. Og det siger Ulf Kristersson, ikke? Og det konkluderer man i hvert fall i dette danske media, det er tilstanden i Sverige.
Jeg tror, det er lidt vanskeligt at blande ihop en sån her massskjutning på en skola, for det er sån her gärningsmän som man, staten aldrig kan få kontroll över. Mm.
Yeah.
Men visst, det är sant som du säger, att Sverige så är ett land som präglas av våld. Bara i januari månad så var det 33 sprängningar till exempel. Mm. Och vad jag kan minnas, 9 skjutningar tror jag. En med dödlig utgång. Och då står alltså, precis som du säger Hassan, då står Sveriges statsminister Ulf Kristersson och justitieminister flera och säger, det är helt uppenbart, vi har inte kontroll över det här. Jag tycker att det är väldigt, väldigt modigt att erkänna det. Alltså hur många politiker i ansvarig ställning vågar säga, vi har tappat kontrollen, eller det går inte att få kontroll över det här.
Yeah.
Det är väldigt, väldigt modigt, men också helt sakligt. Mm. Regeringen har inte kontroll över det här. Mm. Som händer i Sverige. Men den här massskjutningen är som sagt lite utanför. Mm.
Så var Jens Stoltenberg tillbaka i Norge och norsk politik. Gullgutten som allerede i 1985 blev omtalt sånn som dette i ungdomens radioavis på NRK. Da var han nyvalgt leder for Arbeiderpartiets ungdomsfylking.
Hvem er nå denne Jens som alle snakker så pent om? Han er vel også den første, i hvert fall mannlige lederen i en organisasjon, som av en NRK-reporter har fått følgende spørsmål. De sier du er så vakker.
Hva svarte du da, Jens Stoltenberg?
Ja, da ble jeg veldig forvirret. Og jeg er veldig opptatt av at folk ikke skal drive og diskutere om jeg er vakker eller ikke. Folk må vurdere meg ut fra det jeg gjør, sier og mener. Og det skal jeg gjøre så godt jeg kan, og håper at folk dømmer meg på det.
NATOs tidligere generalsekretær er blitt finansminister i Arbeiderparti-regjeringen, som nå har frem mot valget til å vise at AP fremdeles er livlaget. Før jul var Støre dømt nord og ned. En snakk om et kuppforsøk, da deler av Arbeiderpartiet ville erstatte Støre med sosialminister Tonje Brenna. Men nå er Jesus tilbake som en politiker, ikke for Arbeiderpartiet, skal ha sagt til VG på tirsdag. Ja, hva tror dere? Er det en slags tilbakevendt Jesus, dette?
Helt klart, altså. Når man ligesom ser på hele narrativet omkring det her, altså statsminister Jonas Gahr Støre spænder skiene på, ikke? Og løber ud over de uendelige snemarker, og pludselig derude får han en åbenbaring, ikke? Jeg skal have fat i Jens Stoltenberg. Og han kører tilbage på ski, ikke? Og tager direkte hjem til Stoltenberg, ikke? For at indgå en aftale med ham. Og Stoltenberg svarer sig, jeg havde andre planer for mit liv, ikke? Da Støre tog kontakt. Men det eneste rigtige svar var et ja. Nu føler jeg, at jeg er kommet hjem til Finansdepartementet, ikke? Livet ville have været lettere, om jeg havde takket nej. Men det var en oplevelse af pligt, siger han. Wow, ikke? Det er næsten religiøst.
Jeg ser næsten mere framför mig att det är Jens Stoltenberg som står på skidorna som någon slags Amundsen. Alltså i Norge, ni ser honom som den stora upptäcktsresanden. Alltså han är så stor i Norge för att han har varit utomlands. och det, nej, jag kan bli lite rörd över vilka att det är en messiasgestalt som ni ser ju.
Alltså, för han har varit utomlands.
Ja, för att han har Och nu ska han rädda Amundsen och nu ska han rädda hela Norge. Men ni är för gulliga i Norge. Alltså det är som att ni har glömt bort att han faktiskt försvann 2014 från politiken därför att väljarna vill inte ha honom.
Rett før jul så sa jeg her i denne podden at Støre og da Trygve Slagsvold Vedum, som var finansminister i forrige uke, at de var som et ektepar som sov rygg mot rygg og neppe kan ha mye å snakke om. Og da fikk jeg kjeft, de som var så gode venner. Men det er jo noe med det forholdet der alle andre rundt tenker at dette forholdet, det er ikke noe bra, og så kommer den første kjærligheten tilbake, og så ser man liksom gløden komme tilbake i ansiktet.
Ja.
Ja. Men det er kanskje for tidlig å si, er litt sånn Kamala Harris-aktig dette. Kommentariatet overgår hverandre med superlativer, men for folk tenke, og velgerne tenker, det er nok så tidlig å si. Kan kanskje krasjlande litt her også, men man har jo tross alt da en mann som kjenner Donald Trump. Det kan jo kanskje være en fordel i øyeblikket.
Ja, han blev jo inviteret med til den meget eksklusive fest hos Trump, ikke? Mm-hmm. Ja.
Men det är väl inte så konstigt med den position han har så hade vi sett.
Nej, men Trump har ju sagt att Jens Stoltenberg är hans väldigt gode vän.
Det säger han ju om Nordkoreas ledare också. Han har ju en vänkrets Donald Trump som ingen annan ledare har i världen.
Jag ser att norske trumpister är lite osäkra om dagen. De som klagade väldigt på att ingen i denna större regeringen var inviterad till insättelsen. De sitter med skjegget i postkassen nå.
Skjegget i postkassen? Altså man sitter med skjegget i brevlådan på svenska.
Ja,
i Danmark sidder man med håret i postkassen.
I håret?
Ja.
Ja. Ja, jag tänker, det finns ju, alltså i Norge så har ni en vänsterintellektuell som heter Magnus Marsdal. Han har skrivit en bok som heter FRP-koden som jag tycker fortfarande är den bästa förklaringen på varför populismen finns. Och han kallar ju Jens Stoltenberg för Armani-demokrat. Mm-hmm. Och jag tycker att det är ganska, det är lite elakt såklart, men lite träffande om man liksom tänker bort Jens Stoltenberg i den här ekvationen och bara tittar på vad Socialdemokraterna har blivit för någonting de senaste 20 åren, så är det ju ett parti världen över som har mer riktat sig mot dem som går klädda i Armani-kostym än i blåställ kanske.
Mm.
Så är det en ganska träffande beskrivning. Armani-demokrat.
Det är många som har sagt till mig, och jag vill inte röpa namn, att jag må inrömma att inne i mig så kände jag att det var en glädje av att det sitter två gott vuxna män i styret nu.
Ja, jag förstår din känsla, absolut.
Stoltenberg fick ju också kommandör med det stora korset i Sverige i fjor för extraordinära insatser för svenska intresser. Mm-hmm. Det är det inte så många norrmän som har fått.
Nej.
Så Sverige, ja, är kanske också glad för detta, inte vet jag.
Ja, vi får se. Alltså, jag önskar ju Norge all lycka till faktiskt. Det menar jag verkligen. För mig spelar det ingen roll vem som styr det här landet så länge det går bra.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
Koranbrenneren Salvan Momika fick avslag på asylsökningen sin till Norge fra Sverige. Men fra Sverige skulle han utvises, men han hadde vel nå midlertidig opphold. Først skulle han i en rettsak der han var anklaget om hets mot folkegrupper. Men natten før, midt under livesending på TikTok, så blir han skutt og drept. Det er nå over en uke siden, men hvordan ble det mottatt også, og hva skjedde etterpå?
Ja, alltså först när nyheten kom att han var skjuten med, som jag förstår, 4 skott i huvudet. Han stod på sin balkong mitt under en TikTok-sändning. Så först så drunknade nyheten lite eftersom, som vi pratade om alldeles nyss, Sverige är ju präglat av våld. Så det var ju, hade ju redan varit sprängningar liksom varje dag och skjutningar och sådär. Men sen när namnet kom ut så, jag ska inte Alltså jag är väldigt partisk i det här eftersom jag själv har skrivit så mycket till hans försvar. Men jag uppfattade att det blev en viss ängslighet. Därför att kommentariatet i Sverige var ju på det hela taget lutade åt det här att man nog borde förbjuda koranbränningar. Och att han liksom får skylla sig själv som blev utvisad och sådana saker. För han har bara saboterat den svenska NATO-processen och han har dessutom då hetsat mot invandrare eller muslimer ska jag säga. Han var inte åtalad för hets mot folkgrupp på grund av att han hade eldat en koran, utan det var för att han hade kallat muslimer för kacklackor, ska vi säga. Det var också det hans sidekick dömdes för.
Ja, för det fallt en dom dagen efter faktiskt.
Hur har ni pratat om det här? För, alltså, man har ju pratat om det här mordet i hela världen. Sverige har ju liksom tyvärr varit på världskartan 2 gånger den här veckan. Hur har ni pratat om det? Det här är ju frågor som angår er också.
Ja, helt klart. Alltså, mest markant har det blivit talt om det i Frankrike, synes jag. Fordi de har en levende debatt om det här med religiositet och sekularitet upp emot hinanden. Ikke? Det är en väldigt, väldigt levende debatt i Frankrike. Och man fastholder principerna i debatten. Det synes jag ikke, vi er så gode til, heller ikke i Danmark. Fornemmelsen er, at Salman Momika var en banal provokatør, altså en... Hvad kan man sige, en type, som ligesom ønskede ikke at slås og kæmpe for ytringsfrihed eller hvad hedder det, mod religiøs fundamentalisme, men en banal provokatør. Ikke? Og det synes jeg er så frygteligt, at man ligesom kan hælde den vej. Altså, vi har jo også Rasmus Paludan i Danmark, som på en måde bliver sidestillet med ham, altså at han alene er drevet af vanvid, ikke af retfærdighedssans. Ikke? Og med udgangspunkt i det, så kan vi skille folk fra hinanden. Ikke? Der er de edle ofre, og så er der de uedle ofre. Og den adskillelse kan jeg simpelthen ikke holde ud. Jeg er ved at gå ud af mit gode skind. Ikke? Og Salman Momika var angiveligt, ifølge sin advokat, ikke underlagt politibeskyttelse. What? Altså i det mindste, så kom politiets efterretningstjeneste på morgenen og vækkede Rasmus Paludan og flyttede ham fra hans lokalitet den dag, Salman Momika blev dræbt. Ikke? Men hvad er det, der sker? Hvordan kan han være så tilfældigt behandlet af den stat, der burde beskytte hans rettigheder? Altså hvad er det for noget, det her?
Det minner om diskussionen rundt Charlie Hebdo versus Jyllandsposten. Jeg husker jeg var på et TV-program på debatten, tror jeg, etter angrepet på Charlie Hebdo. Og der var jeg sammen med en som sa at ja, men Charlie Hebdo er mye mer verdig enn Jyllandsposten, for de ville bare provosere, og det var dessuten ikke så veldig gode tegninger. Det var dårlige tegninger. Mm. Og den type argumentation, der man setter også... folk opp mot hverandre, som du sier, Hassan, de edle og de uedle i den sammenhengen. Og det har vært i Norge også, det har vært oppmerksomhet, men det som Anki Gerhardsen i Aftenposten skriver, det har vært stille og likegyldig, mener hun, og spør, hvorfor er det sånn? Hva betyr dette? Hvilke signal ligger i slappe, sparsomme og nesten likegyldige rapporteringen fra toneangivende medier i Norge? Er det for mange drap i Sverige? Er det ikke så spennende lenger? Og så ligger det spørsmålet under, kunne han skylde sig selv?
Nej, jeg tænker så her, vi har jo pratet om det forut, men i Danmark, som har en nu at det skal være forbjudet at brænde koraner eller religiøse skrifter, men konstnärer har et undantag. Og vi har jo pratet
delvist,
om det. Delvis, ja. Men at her finns det då plötsligt en kulturelit som skal ha privilegier vad gäller yttrandefrihet som andre mennesker ikke skal ha. Men jeg tænker på Lars Vilks, som jo faktisk var konstnär, men og ritade sina rondellhundar då och startade diplomatiska kriser och så vidare. Där sa man ju också med honom att ja, det här handlar om mitt yttrandefrihet. Det handlar om, han kan inte rita så. Teckningarna är för dåliga.
Nettopp. Ja, det är akkurat det.
Det är sånt idiotiskt argument. Men jag tänker det här som du ringar in här, Hassan, med personskyddet. Han var utvisad men hade en hotbild mot sig. Alltså, ska Sverige lägga resurser på att skydda en person som är utvisad? Jag tycker det naturligtvis. Men det hör till saken att han kunde inte utvisas därför att i Irak så hade han riskerat dödsstraff.
Mm. Ja, det är klart.
Han dog här istället.
Ja. Men, ja, ja, men spørgsmålet er, om man ville have beskyttet ham, hvis han ikke var udvist. Altså, det er jo også det er jo et fiktivt spørgsmål, ikke? Men det virker ikke, som om der var nogen interesse for hans liv fra statens side. Ikke?
Nej.
Og på den måde er jeg, eller på flere måder, er jeg enig i de udtalelser, der har været i svenske og til dels også norske medier, om at i forhold til, at dette er en magt, demonstration, ikke? Mm. Og at Sverige på grund af den ikke længere kan kaldes en retsstat i dette tilfælde. Ikke? Det forstår jeg. Men jeg synes lige så meget, det er på baggrund af den folkelige reaktion eller den udeblevende folkelige reaktion på det her drab, at man kan sige, at Sverige har problemer med sin retsstatsstatus, ikke?
Men man kan ju trassla vidare i den där frågan, därför att det finns ju de som menar, och det kanske ligger någonting i det också, jag testar här nu bara, att jaha, den som vill stanna i Sverige, det räcker med att man står och bränner en koran då. Då får man plötsligt den statusen att den här personen kan inte utvisas. Hen får stanna kvar. Mm. Hur många kommer att sätta det här i system? Det är liksom ändå en fråga som man måste diskutera. Nu är det så att det är inte så många som har satt det här i system, därför att det är inte så många som varken vill eller vågar. Och många som är utvisade är muslimer själva och vill inte attackera Koranen på det viset.
Mm.
Men det är så här har diskussionen gått i Sverige.
Men så handlar det också om vem det är som har makt att hånhäva religiösa tabuer. Og jeg fulgte litt med på reaksjonene på nett fra muslimer, og det var veldig mange. Men det å se hvordan dette ble tatt imot av mange muslimer på nett, fulgte jeg også litt med på. Og det var mange jubelrop. Det er sikkert også mange som ikke gjør noen ting, og som ikke sier noen ting, men det var mange jubelrop.
Ja, ja, visst.
Jeg hørte en norsk konvertitt som sier her på en Instagram-film, Reel, at han, altså Salva Momika, prøvde å stoppe utbredelsen av islam. Nå blir han selv stoppet.
Mm.
Isadawa, som han kaller seg. Og med et slags triumferende budskap.
Mm.
At han ble stoppet.
Mm.
Altså nesten som i passiv. Det var ikke noen som stoppet ham, men han ble stoppet. Som om det var av Gud.
Ja, good point.
Mm.
Men jag måste säga, jag blir lite provocerad av alla kommentariater som nu går ut och försvarar Salvan Momika, som inte sa någonting då när han brände sina koraner. Jag kände mig som en åsna ett tag när jag skrev text efter text. Jag försvarade rätten att bränna religiösa skrifter. Det är bra nu, alltså, om det här ändå har fört något gott med sig, så är det väl ändå att insikten att vi kan inte lägga oss platt för de här krafterna som vill begränsa.
Ja, det syns jag dessvärre inte är konklusionen. Alltså, jag måste säga att Rasmus Paludan har demonstrationsförbud dessa dagar, ikke? Så när han så manifesterar sin politiska motstånd mot det här drab, ikke? Så är det utan politibeskyttelse, ikke? Lige nu, ikke? Og jeg mener også, at der, altså på samme måde i Danmark, har jeg ikke set den eneste muslimsk stemme, som har rejst sig og tilkendegivet sin modstand mod denne måde at håndhæve justits på, ikke? Eller dette drab, ikke? Men altså i den brede offentlighed, der synes jeg synes ikke, der er den samme forskrækkelse, som jeg har oplevet tidligere, når religiøse fundamentalisme blev dikterende. Det er som om vi lidt har sagt, okay, jamen så lad os alliere os omkring en eller anden banal midte, ikke? Hvor vi ligesom siger, jamen hvis man vil være provokatør, så må man også bære ansvaret selv. Ikke? Og det er en bekymrende udvikling for mig personligt. Altså det synes jeg er meget uhyggeligt, hvis det er sådan, det udvikler sig nu.
Mm. Mm. Hiss. Og dis. La oss ta for oss ukens hiss og diss. Altså, hva har vi likt, og hva har vi totalt mislikt denne uken her? Hassan, hva din hiss og diss?
Ja, min hiss går til den danske dokumentar, som også har kørt i, i Norge og Sverige, Den Sorte Svane, som har vundet Robertprisen, altså filmprisen, ikke journalistprisen eller tv-prisen, men filmprisen, ikke, i kategorien årets tv-serie. Det var meget uventet og meget glædeligt. Min dis går til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som netop har været på besøg i Saudi-Arabien og underskrevet endnu en samarbejdsaftale med en vanvids stat, ikke? Og det er åbenbart sådan, man gør i denne her tid, ikke? Og det mest bemærkelsesværdige er, at han bliver spurgt til det her med at engagere sig i Saudi-Arabien på den måde som udenrigsminister. Og så siger han, ja, det er jo et land, der ikke helt er som vores. Og så troede jeg, han ville sige noget om menneskerettigheder og så videre. Men det gør han ikke. Han siger, i Saudi-Arabien er det sådan, at når man foretager investeringer, så skal man omkring et ministerium først. Mm. Og det er det, der er anderledes. Og det er derfor, Lars Løkke er engageret i Saudi-Arabien.
Hej och Løkke. Åsa.
Ja, alltså vi klagar ju så mycket på Sverige där, men det finns ju faktiskt en sak som Sverige är oerhört bra på, och det är att hitta på nya ord. Mm. Så nu ska jag fråga er ifall ni vet vad en mammakorv är.
Alltså, jag vill inte tänka på det också.
Det är ju veckans nya ord. Jag ska hålla upp. Jag ska hålla upp och visa vad en mammakorv är, för att se ifall ni kan beskriva. Det här är en mammakorv. Ser ni vad det är?
Det är en jacka.
Det är en stor sån här lite korvig, bylsig dunjacka som alla kvinnor går runt med.
Jamen, en korv, är det inte en pulse?
Jo.
En pulse, en mammapulse.
Jag syns mammapulse hörs ut som något helt annat.
Helt annat. Yeah. Det är en skribent på Svenska Dagbladet som heter Alice Avehagen, tror jag, som har myntat det här ordet. Och jag tycker det är så kul när vi får nya ord i Sverige, och det händer ganska ofta faktiskt. Så mammakorv. Det var min hiss. Veckans diss. Den går till Alice Avehagen på Svenska Dagbladet, som skämmer ut alla kvinnor som har en sån här mammapulsa, mammakorv på sig. För det är ett väldigt praktiskt plagg. Och jag blir så stressad och irriterad när sån här mode, liksom orakel, kommer och säger vad man får på sig och inte på sig. Hilde?
Min hiss går til det norske folk. 7 av 10 i hvert fall av nordmenn som ønsker å øke eller beholde offentlig finansiering til kunst og kultur. Og det kom fram i en ny undersøkelse fra Kulturdirektoratet, som faktisk har spurt om, jeg har snakket om dette så mange ganger. Og den hissen, den vil jeg lene opp mot en tv-serie, en kort filmserie i Sverige, som heter På armlengds avstand. Aha. Som alle kan se svensk tv, skal nå gå inn og se hvordan kulturlivet vil se ut i fremtiden. Dette er faktisk en dokumentar fra fremtiden, der den der norske fiolinisten Alexander Rybak spiller en rolle.
Ja, jeg tycker det var rett morsomt det der. Ja. Det har jo blivit så utskjelt det der programmet.
Nej, nej, nej. Det er et toppprogram.
Topp.
Min diss går til Russland. Jeg synes det var på tide å disse Russland. Nå har PST kommet ut med nye advarsler om økt fare for russisk sabotasjeaksjoner mot Norges kritiske infrastruktur. Strømnett, internett, kabler, olje- og gassrørledninger, bank- og betalingssystemer og så videre. Og Norsk sikkerhetsmyndighetssjef Arne Christian Haugstøl mener at det kun er et spørsmål om tid før sabotasje skjer. Og under seg streks følger det behovet for bedre beskyttelse og bedre beredskap, så jeg skal rett ut nå og ta ut kontanter.
Hiss og diss. Ofte vet vi hvor historien vår skal. Det trodde vi også da vi satte i gang med denne episoden, som skulle handle om aktiv dødshjelp. Men denne historien ble noe ganske annet enn det vi hadde sett for oss.
Programleder Janne Amble I dokumentarserien Norge bak fasaden på TV2 ga seg ut for å være en syk kvinne som ønsket å dø, og avslørte et undergrunnsmiljø med personer som tilbyr assistert selvmord I Norge. Serien Dødsenglene noe av det mest sjokkerende jeg har sett på TV2 og på TV generelt. Saken handler også om Sverige. En av de som blir avslørt I denne dokumentarserien ble sist sommer dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord, men nå etterforskes han også for drap. Ja, Åsa, den saken har også bølget I svenske medier.
Ja, inte så mycket som jag hade trott när nyheten kom faktiskt. Vi är så upptagna av skjutningar och sprängningar och andra mord och andra tragedier här. Men jo, alltså det är ju något alldeles speciellt att man får hjälp med att ta sitt liv på det här väldigt märkliga sättet. Att man stämmer träff med någon och, som kväver en med en kudde.
Mm, för det är det som skedde här.
Hellerien, alkohol.
Att man betalar eller man kontaktar någon, ett nätverk av människor som så bedöver en och, och kväler en med en pude.
I alla fall han här som heter Steinar Wangen som är blivit, alltså med både namn och bilde, som nu sitter tilltalt för drap. Det var hans metode. Som denne Janne Amble då, altså, sa att hon skulle vara med på. I navn av en annen.
Men det här visar väl att det finns ett behov ändå av aktiv dödshjälp. Är det inte den slutsatsen man ska dra, eller?
I alla fall så öppnar det upp en stor diskussion om vad ska till för att inte denna typen nätverk ska kunna bre sig. Noe av det er en blanding av at de litt sånn barmhjertige, og at en opplever at de også har en eller annen form for fetisj for døden.
Ja, det vet man jo ikke vel, men altså, jeg synes, hvis man tilhenger av aktiv dødshjelp, så vil man si at denne person at sidestille med de læger, der udførte abort, dengang aborten var ulovlig, ikke? Og at det beviser, at vi må have aktiv dødshjælp indført som et statstilbud, ikke? Men hvis man modstander af aktiv dødshjælp, så vil man jo mene, at denne mand en morder, ikke? Altså med, måske endda med en syg fetish. Ikke?
Men morder han jo, eftersom han kväver den her personen med en kudde. Altså man kan hjælpe nogen at ta sit liv på et andet sätt, kanskje.
Ja, i Sverige kan han det, ikke i Norge. Det derfor han reiser over til Sverige. I Sverige det lov med assistert selvmord, og det det ikke i Norge. Det som det vel egentlig heter at selv om assistert selvmord lov I Sverige, så gjelder ikke det legene. Den svenske legeforeningen har bestemt at legeassistert selvmord kan føre til tap av legelisens.
Men vi har en diskussion I Sverige om vi ikke måste tillåta aktiv dødshjelp, fast ikke at anhöriga som det nu så är det anhöriga som går in och gör det som sjukvården borde göra. Så det är den diskussionen vi har. Jag är ju för det. Jag håller ju med dig Hassan här att det här är någonting som borde vara tillåtet och jag tycker att det är en existentiell fråga. Om man jag har aldrig bett att bli född och ingen ska tvinga mig att få fortsätta mitt liv om jag inte vill det.
Alltså jag är inte säker på att jag är för aktiv dödshjälp. Jag prövade bara skildra de positioner der ikke? Altså der jo nogle kraftige positioner I Danmark, ikke? Og det ene jo blandt andet repræsenteret af etisk råd, ikke? Som melder ud med et klart nej til aktiv dødshjælp, ikke? Det fordi man mener at det direkte udtryk for at nogen liv ikke værd at leve, ikke? Og som for eksempel Svend Brinkmann, som medlem af etisk råd, formulerer det, et omsorgsfuldt samfund tager sig af de besværlige og minder dem om igen og igen, at de gerne må være besværlige, og at vi alle bliver besværlige på et tidspunkt. Ikke? Det implicerer jo forestillingen om, at man kan som individguder ønske at dø, hvis man til besvær for sine nærmeste, altså for sine omgivelser. Og der skal staten gå ind og indtage en anden position, som bekræfter en I, at man må gerne være til besvær. Ikke? Men så har, undskyld, jeg skal bare lige gøre min pointe færdig, men Mette Frederiksen, vores statsminister, er jo stor tilhænger af aktiv dødshjælp, og har så nedsat et udvalg, som jeg mener er castet til ligesom at mene, at aktiv dødshjælp er godt, ikke? Og det her udvalg foreslår så, at der skal indføres en af flere modeller, ikke? Hvor selvvalgt og selvudført livsafslutning for terminale personer bliver tilladt, og at måske endda, at man har et sundhedspersonale, som kan træde ind og assistere. Ikke?
Altså, det er jo helt omöjligt, skulle jeg sige, at avgöra hvem som siger, at hen vil dø på grund av at hen inte vill ligga andra till last. Och de som faktiskt vill dö, men inte kan avsluta sina egna liv därför att de inte har muskler kvar att göra det. Och jag tycker att det där är... Det är ganska provocerande att säga att staten ska ombesörja att ingen människa ska känna att hen inte vill dö. Det är en djup rättighet att få känna vad man själv gör kring sitt liv och kring sin död. Men det finns ju också en rörelse som vill införa aktiv dödshjälp därför att det är billigt. Därför att det är dyrt att ta hand om väldigt gamla och väldigt sjuka. Så att det finns ju liksom pengar att hämta i att människor avkortar sina liv. Mm. Det gör det ju. Och att hitta den här liksom balansgången, man ska säga, det tror jag faktiskt är omöjligt.
7 av 10 nordmenn sier ja til det aktiv dødshjelp, en undersøkelse som er 4 år gammel, 5 år gammel snart. Og støtten er sterkest ved legeassistert selvmord for patienter med dødelig sykdom og kort forventet levetid.
Visst. Yeah. Jeg havde en ven som jeg lovede at jeg skulle hjælpe. Når han blev i min ålder, så fik han en hjärntumör. Och jag sa, han skulle ta livet av sig, sa han, men då så övertalade vi honom att han skulle genomgå en operation. Och sen så sa jag, om inte det hjälper dig så ska jag hjälpa dig.
Då. Sa du det?
Det sa jag. Och jag hade läkaren i rummet. Jag var med honom på läkarundersökningen. Mm. Och den här läkaren ville prata med mig efteråt och sa att vi måste hålla kontakten och så vidare. Men sen blev det inte så i alla fall. Men då fanns det ändå en möjlighet för den här... min vän att få en slags spruta sista dagarna när det ändå bara var några dagar kvar som torkade ut kroppen. Så det var ju som ett slags assisterat självmord, kan man säga. Från sjukvårdens sida i hemmet. Så, och då fick jag också förstå att med den typen av assisterat självmord, det är egentligen ingen diskussion, för den möjligheten finns faktiskt redan. När det är bara några dagar kvar.
I 2022, der fik 8.700 patienter hjælp til at dø i Holland, og det svarer til mere end 5% af alle hollandske dødsfald. Det er et stort tal.
Og grænsen for, hvad som ligger i disse søknadene, den virker jo for mig veldig vid. Du kan ønske at dø af en stor depression, for eksempel. Det var en stor sak i fjor. Journalisten Stephanie Bakker, som jeg faktisk kender og har mødt
i Holland,
som rett og slett blev bedt om at følge en jente, som ville dø til Schweiz sammen med sin mor. Og denne journalisten fulgte henne over tid og var med på rejse. Og i den aller sidste samtalen, for det er jo veldig mange samtaler, det er mye rigg rundt, det er jo ikke sånn at du bare setter en sprøyte og så er du ferdig. Legen spør igjen, er du sikker på dette? Og denne jenten sier nei.
Mm.
Og det blir avbrutt selvfølgelig. Noe som fører til mange ting. Blant annet så, altså denne moren som har fulgt denne jenten så lenge, og jeg tror leiligheten til denne jenten var solgt, blant annet. Altså, det skaper så mye både emotionelt press i den situationen. Men det som journalisten var opptatt av også, var at det at hun hadde vært så tæt på denne jenten over tid, hva hadde gjort med henne? Nesten som om at hun fikk et ansvar for å holde denne suicidale jenten i livet. Fordi det skjedde noe i livet hennes. Sant? Og det sier meg noe også om at ja, jeg skal ikke si at ja, hvis du bare blir sett, så har du ikke lyst til å ta livet av deg. Men det ligger noen ting i hvem du opplever deg selv som menneske å være da.
Gud, ja. Men altså, det er djupt oetiskt at staten skulle hjälpa en ung människa att ta livet av
sig. Det gör det i Holland.
Ja, nej, men det är jag helt emot. Jag pratar om människor som är sjuka helt enkelt. Som är
ja, men det kan
ju
också vara
sjuka.
Ett ung människa. Alltså,
jo, men det, det är obotligt sjuka som ändå snart ska dö, som har ont, som är bara ledsna för att de måste lämna det här livet och så vidare. De vet att det ändå är kört.
Men där kommer ju nettopp spørsmålet, hvor går den gränsen?
Ja,
och vem känner på smärta och vad är smärta?
Hvad hvis det er psykisk smerte? Hvad hvis ens liv er, altså at man har et terminalt perspektiv, fordi man er selvmordstruet? Ikke? Har man så ret til at afslutte sit liv med statens assistance? Ikke? En terminal person, altså jeg har jo prøvet i mange situationer at sidde med døende, ikke? Efterhånden, altså familiemedlemmer og så videre. Ikke? Jeg har ikke oplevet en eneste gang, at lægerne har kunnet sige med præcision, din pårørende vil dø om 7 dage, eller 7 uger, eller 7 måneder. Det har altid været forbundet med stor usikkerhed. Ikke? Mm. Altså, jeg er godt klar over, at man kan være absolut terminal, men hvad er grænsen så? Er det 6 måneder, 1 måned, er det 12 måneder? Altså, hvilken grænse sætter man for det, den her definition af terminalitet? Ikke?
Og kobler op mod smerte.
Ja, men det er klart, at det er jättesvårt, men som... Det är ändå staten som är huvudpersonen i den här diskussionen. Mm. Det är egentligen inte den sjuka. Kan staten avgöra vem som lider tillräckligt mycket?
Ja, och där blir jag alltid bekymrad.
Ja, jag blir alltid bekymrad.
När staten ska höras. Ja. Ja. För staten är ett egoistiskt monster ofta. Ikke?
Ja, eller känslokall eller rationell. Utgå från några särskilda matriser som man ska kryssa i och så.
Men du är likväl väldigt för aktiv dödshjälp också.
Ja, det är.
Mm, ja. Och hvis du ska säga si en mening, jag syns det är vanskligt. Jag menar många olika ting. Men hvis du ska säga si en mening.
Ja, jag tycker att man ska ha rätt att få avsluta sitt liv när man vill. Mm.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Europæere kan hyle og skrike, vi bryr oss ikke, og dessuten har Danmark vært en dårlig alliert. Omtrent sånn var det USAs ferske vicepresident J.D. Vance helte fyr på det alt brennende bålet denne uken hos Maria Bartiromo på Fox News.
Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally.
Ja, og bålet det flammer opp. Hør Mette Fredriksen på TV 2.
Vi er en av USAs viktigste og beste allierede. Og derfor vil jeg heller ikke have det siddende på Danmark, at der bliver sagt, at vi er en dårlig allierede. Det er vi ikke, og det har vi ikke været, og det kommer vi heller ikke til at være i fremtiden.
Jeg har læst, at danskere er mere redde for amerikanere nu end for Nordkorea.
Ja, det er rigtigt. Men altså, vi bliver nødt til at præcisere det her, fordi det J.D. Vance siger er, der er søveje, som kineserne og russerne bruger, og helt ærligt, så gør Danmark, som kontrollerer Grønland, ikke sit arbejde, og de er ikke en god allieret. Mm. Så han er meget specifik omkring, hvad det her drejer sig om. Han taler ikke om den danske opbakning til Irak-krigen og Afghanistan-krigen og hvad hedder det, de soldater, der har kæmpet skulder om skulder med amerikanerne i de forskellige ekspansionsgæld eller globale krige, som amerikanerne har ført. Det er ikke det, han taler om. Han taler specifikt om søvejen, ikke? Og der kan man jo egentlig godt sige, at J.D. Vance har ret i, at Danmark ikke er en god allieret, fordi Danmark har svigtet sit ansvar i forhold til Arktis og Nordatlanten. Og det giver Mette Frederiksen jo også udtryk for, i hvert fald indirekte, ved at sige, at vi skal helt klart opruste det op. Det er vi fuldstændig klar over, ikke? Vi har jo også i dette program haft utallige sager, hvor vi har gennemgået den danske styrke i Nordatlanten, ikke? Og vi har jo gjort os lystige over de skibe, vi har, som ikke kan montere kanoner eller ikke kan sejle, fordi der ikke er nogen besætninger, ikke? Og at vi så har 12 hundeslæder på i Grønland, er jo ikke noget som helst i denne her sammenhæng, ikke? Udover det, så er, så er repræsentanterne for de danske soldater, altså de, blandt andet de veteraner, som var udsendt til Afghanistan, er rigtig trætte af at blive brugt i den her debat. Ikke? Altså, man siger, at Danmark vil gerne hyldes som allieret til USA, men i årevis har man undgået debatten om den danske indsats i Afghanistan og Irak. Ikke? Altså, man har bare lukket ned for den kritiske debat omkring krigsdeltagelsen, siger soldaterne, blandt andet repræsenteret af Carsten Rasmussen, som er landsformand i Danske Veteraner. Ikke? Så jeg synes også, der er et lidt besynderligt hysteri omkring præcis denne her udtalelse. Ikke?
Og så, hvad tænkte du, da du hørte J.D. Vance sige, at Danmark var en dårlig allier, ikke var noget god alliert?
Nej, men jeg tænkte, at vi i så mange år nu har sagt, at det er Trump, som er galen, og det er han, som er felet og så der. Nu har han en hel stab, som er på hans linje i den ena frågan efter den andra, den galnare frågan efter den andra. Och det blir lite läskigt tycker jag, när det inte bara är en person längre, den där fåntratten, utan det här är på riktigt. USA har en president som befinner sig i krig med inte bara den amerikanska staten, utan han är i krig med sina allierade också, och han har uppbackning.
Och ska nå ta över Gazastripen.
Och nu ska han ta över Gazaremsan, ja. Mm.
Danmarks forhold til USA er altså nede på frysepunkt i samme tidspunkt som landet skal stemme gjennom en lov som giver vidtrekkende fullmakter til amerikanere på dansk jord. Bekymringen vokser, leste jeg i Politikken. Om lidt kan amerikanske CIA-folk renne rundt på dansk jord uden at vi kan kontrollere hvad de laver. Dette handler altså om den forsvarsavtalen som både Sverige og Norge og Finland har underskrevet med USA, men ifølge Politikken så går det endnu længere i Danmark med hvad amerikanere faktisk skal kunne udføre på dansk jord.
Jeg synes jo, det her illustrerer en interessant udvikling. Altså Danmark har jo satset på den transatlantiske forbindelse, ikke, gennem i historien, og har været mere forbeholden over for EU og Norden, end nogen andre lande har været. Ikke? Og Danmark har jo ligesom kraftigt meldt ud, at man ønskede en tæt forbindelse til USA. Man var villig til endda måske at gå på kompromiser med suveræniteten, ikke? For at opnå det nære forhold. Og samtidig har man haft alle de her, vi har alle de her undtagelser i forhold til EU, ikke? Og Danmark har altid været fodslæbende i forhold til Norden også. Det har I jo også påtalt mange gange, Åsa og Hilde, ikke? Mm.
Men også i forhold til EU, der startede en gruppe af såkaldt frugals, altså gjerrige givere til EU.
Ja, og det interessante er jo nu, at det er USA, der efterlader Danmark alene. Ikke? Og EU og Norden, som i den grad bakker op omkring Danmark, ikke? Så man må sige, at i nøden, så var det nogle andre venner, vi havde, end dem, vi havde forventet, tror jeg.
Det er ledsamt at se. Mm. Samtidig så, ja, jeg ved ikke, hvad man skulle gøre, om man var hotet af USA på det her viset.
Altså, nu så jeg en hel verden reagere på J.D. Vances udtalelser i forhold til Danmarks svigt, ikke? Og da jeg så studerede, hvad han rent faktisk havde sagt, så var det jo noget andet end det, vi reagerer på. Så vi skal jo også huske at trække vejret.
Den sidste sætningen, som er, at de har været en dårlig alliert.
Ja,
det er
men
jo en
i sætningen før.
Ja, jeg ved det også, men poenget er, at dette er en hver parterapeut ville have fortalt, at det der sætter fyr på bålet. Altså, ja. Det er sånne ting, man siger på en anden måde. Man hører ingenting af det andre. Det er ren samtaleterapi.
Ja. Ja, men vi reagerede også som en forsmået partner i et tæt forhold.
Netop, det er akkurat det, jeg siger. Det er akkurat det, jeg siger.
Du har fuldstændig glemt alle de år, hvor vi stod side om side.
Jeg har gjort alt for dig.
Ja, jeg har gjort alt for dig. Og dette er takken.
Netop. Det er netop det.
Norsken,
svensken og dansken.
Miljøpartiet De Grønne vil ha stillesoner på T-banen i Oslo, fordi de synes det er for mye bråk. Togpendlerne har altså funnet på noe lurt her, og der kommer partiet opp med denne ideen. Hva synes dere om det? Skal vi ha stillesoner på T-banen og buss?
Hassan har vel aldri åkt tunnelbana, han sikter vel bare, men jeg som åker tunnelbana og buss hele tiden i Sverige, der folk pratar väldigt högt. De snackar väldigt högt, de håller mobiltelefonen som en sandwich ut ur munnen med högtalartelefonen på. Jag hatar dem. Jag blir miljöpartist för en sekund när jag hör detta. Heja, heja.
Åh, ja, men nu också, alltså, här kan vi nyansera.
Nej.
Jo, jeg vil nyansere. Fordi det er jo et større problem med ensomhet i verden enn at folk snakker sammen når de sitter på tog og buss. Helt enig med deg, sitte sånn med en sånn telefon og høytaler på, da får jeg lyst til å gjøre noe. Da får jeg lyst til å gå og sparke folk på leggen. Jeg får lyst til å gjøre noe fysisk. Det er det verste jeg vet. Men folk som snakker sammen, jeg satt på tog til Göteborg før jul. Jeg skulle ta den toget sammen med en venninne som jeg ikke hadde sett på ganske lenge, og det eneste plassen var i en stille vogn, og vi visste det var en stille vogn, så derfor så vi snakket pittelitt vi hadde, og det var til 3 minutter, så ble det altså rasende kvinnemenneske på den andre side.
Ja, men stille vagn er stille vagn. Da sier man ingenting om å stenge av sin mobil.
Vi tok
det fordi, Hilde, du tror det handler om volumen.
Nei.
Det handler ikke om volumen.
Men roligt irriterende.
Men poenget er at vi satt helt stille hele veien, resten av veien.
Altså, ja, virkelig, var bra det.
Så gikk vi ut når vi skulle noe. Og likevel så var denne damen altså så rasende når hun gikk ut at hun trampet forbi. Og vi hadde ikke sagt mer.
Ja, det var
altså, jeg tror det var bare at vi var der var en irritasjon. Og jeg tenker at ja, men hvis vi har et samfunn der vi ikke heller kan være glad, for eksempel, snakke sammen på en, sitte på ja, en buss man, sammen med noen.
Jo, men om man boker stilla zon, så er det ja, men, derfor at det skal være stille, Hilde.
Det var jo ikke boka i stillevognen.
Det er som å tvinge på en vegetarian å ete flesk eller noe sånt der. Det er liksom, det her er ändå...
Det var et dårlig eksempel, men jeg mener sånn generelt sett at vi, altså, vi har så lite tålmodighet overfor hverandre.
Nej, men alltså stilla mennesker. Stilla zon är stilla zon. Men däremot kan man ju undra så här, hur skulle stilla zoner fungera på en buss? Då måste ju hela bussen vara en stilla zon.
Ja,
gärna kommer, för mig.
Här, ja, men här är lige precis, Åsa, här kommer du fram till en pointe som vi har misset fullständigt, ikke? Och det är att all kollektiv trafik, om det är metro, buss eller tåg,
burde kollektivt vara
en stor stillezone.
Ja.
Man skal ikke pine og plage sin medpassagerer med sine, hvad hedder det, med sine ord om det ene og det andet. Altså om det er på mobil eller ikke. Det er jo ligesom i biografen. Altså du har jo ikke biografer med stillezone. Altså biografer er stillezone. Ligesom kollektiv trafik bør være stille. Og Åsa, jeg siger til dig, hvis den kollektive trafik var en stor stillezone, så ville jeg bruge den langt oftere. Og jeg tror faktisk, det ville skabe en enorm fremgang for den kollektive trafik, hvis der var samtaleforbud på...
Det tror jeg med. Det tror jeg med. Altså, jeg svarer aldrig telefon om det ringer och jag sitter på tåg eller buss. Aldrig.
Men du svarar ju aldrig telefon uansett.
Det har jag också till saken. Det är väldigt mycket lättare för mig att avstå från att svara. Men nej, jag hatar på telefon. Men jag blir fullständigt rasande på det faktiskt. I Japan där jag har varit, alltså ingen skulle någonsin få för sig att öppna munnen där.
Oh,
det
dejligt.
Är så härligt.
Ay, vad fantastiskt. Mitt näste trin vill ju vara att jag får införa en stillezon i mitt hem. Altså, jeg vil starte med køkkenet, men det skal bredes ud altså med tiden. Jeg vil føre en ekspansionskrig herhjemme, ikke? Først så vil jeg indtage soveværelset, så stuen og så børneværelserne. Til sidst så skal der være absolut tystnad.
Åh, oh, gud, hvor trist.
Her får Miljøpartiet De Grønne noe å tenke på.
Tenk hvilket behov Hassan har å prate i våran podd om det skulle være tyst hjemme hos honom hela veckorna. Jeg vil ikke tenke på hvor det skulle være.
Men denne uken har det vært samenes dag. Kan ikke vi gå ut på å gratulere hele Sápmi med dagen om man befinner seg I Norge, Sverige eller Finland? Og da har jeg lyst til å høre Mari Boine og Ella Marie Hetta og låten Leandas «Jeg her». Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansker Sam Preisler og jeg I norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.
Se på mig, vær forarvet over mig, læg mærke til mig, større, vildere, bedre.
P1 har appetit på verden.
Du står og smiler lidt allerede over, at man kan sige noget så dumt.
Gud, Maja, hun drikker
ikke. Ej, hvor det bare vildt. Ved du, hvem der heller ikke drikker? Det gør Donald Trump, Ane Kortsen og Rasmus Paludan heller ikke.
Det en stærk firekløver.
Hvad har vi til fælles? Lad os lade være at gå ind I det.
Du sulten efter mere?
Og nu markerer min gæst anden gang. Det så irriterende. Hvad vil du
han,
sige?
Han jo midt I sin brandtale.
Der kulturprogrammer for enhver smag. Hver dag på P1 og DR Lyd.
Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1-morgen med vært Anne-Kirstine Hermann, hvor det blandt andet skal handle om en ny DR-dokumentar med titlen Grønlands Hvide Guld, der vender op og ned på fortællingen om, at Grønland kun historisk set har været en udgift for Danmark. Og så får P1-morgen også besøg af journalist Jesper Vind fra Weekendavisen. Det skal handle om den første tyske kanslerdebat, som afholdes I dag. Spørgsmålet, der stilles hvorfor det åbenbart umuligt at lave et demokratisk højrefløjsparti I Tyskland. Inden det, så får du en radioavis, for klokken den 8.